lyssnar på Spelsnack avsnitt 580 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
Ja.
Och Adam.
Ja.
Och Oliver, med de filosofiska frågorna.
Hallå,
Jättebra. Vi brukar vara rätt så vana när vi börjar med avsnittet för tiden, men idag så tog det en utspårning av rang innan vi kunde sätta oss ner här och prata.
Och ni hade kunnat förhöra denna legendariska utspårning om det inte vore för att jag har tre liksom pryda gamla tanter med mig. Men de bara, nej, det här kan vi inte låta lyssnarna höra.
Nej, men jag kan tänka, om det är någon som inte vet så här, ibland kan det vara lite lustiga ljud under podden som vi andra inte hör för att Disco är ganska bra på att filtrera ut det, så kan vi garantera att det är Oliver.
Min favoritfis som jag någonsin gjorde var, jag fjärta och Amanda sa, ursäkta mig. Så det lät som att det var hon som fjärtade. Och ingen, liksom, ingen sa någonting, så det var bara... Det var inte där. Hon sa ursäkta. Det var något gärna, typ att hon liksom, jag vet inte, kvävde en gästning eller någonting. Och jag tänkte inte på det när det hände. Men jag liksom, ibland så sitter jag på avsnittet och liksom bara lyssnar hur det kom ut. Och så var det typ, jag tror det var tidigt ett avsnitt. Och min fru Jenny bara, fes just Amanda. Jag bara, nej, det var nog jag. Hon bara, perfekt tajmat att säga ursäkta efter att du skiter ner dig som vanligt.
Ja, det var faktiskt ganska roligt. Men det har också gått helt okommenterat. Så det är antingen så här, typ att det är folk så finkänsliga. Så de har så här, okej, men vi bara låtsas som att det inte hände. Eller så tänker de så här, jävlar Amanda, alltså bara totalt ägde det hela. Bara så här, mitt i, bara, ursäkta mig, och sen fortsätter jag göra min poäng.
Ja, och vi vågar inte poängtera det.
Nej, vi alla var superchockade. Vi var så, shit. Och sen bara, nej, det är bara,
dubbel bemärkelse.
Det bara går vidare.
Jag är så bekväm med min egen kropp.
Tydligen. Och bekväm med din kropp med, när vi andra är med.
Jag vet inte vad jag ska säga. Oh, det var värsta fyrverkerierna här just.
Ja, vi kan i alla fall säga att du fes inte utan det var Oliver.
Ja, det definitivt.
Som att du gjorde det var någon som, jag tänkte att någon lyssnare ut som har gått nu så här, flera månader och bara såhär, Amanda fes.
Jag var nog längre, kanske 2022, 2023 kanske.
Oavsett om det hände eller när det hände så är det fortfarande månader sedan.
Jo. Men
liksom, hur många månader var det sedan Jesus korsfästes?
Mer än vad det var år.
Ett par.
Man drog två.
Ganska. Det är också skumt när man säger du ett par någonting, för det är egentligen två, men jag tänker alltid att det är fler.
Ja,
om någon säger ett par av någonting.
Men man säger inte, om det är två så säger man inte ett par.
Nej, men det är ju det egentligen det betyder. Så typ, men jag vet inte om det är i svenskan att man är mer frikostig med ett par, för att i engelska när de säger a couple of, då är det alltid två.
Mm. Ja.
Nu snabbar det kugghjulen.
Ja, och det stör mig jättemycket för att jag är...
Ja, jag fick komma på.
I alla fall när jag reflekterar över det, liksom, de sitter, ja men så här, ofta är det så här, a couple of weeks. Och då är det så här, ja då är det två veckor. Och när jag säger så här, ett par veckor, då tänker jag, fler. Det är liksom, det är odefinierat tal, men det är fler än två.
Och det är mellan 3 till 52.
Ja, precis. Ja, men ett par veckor, då tänker jag kanske typ 4 till 6. Det är en rimlig gränsdragning. Jag vet inte om andra tycker det. Men det är så jag tänker.
Jag tror att alltså, 3 är nog max för ett par, känner jag.
Så?
Ja.
Det är min bra liksom, i skolan, va?
Det är min känsla över ett, när man säger ett par.
Man lägger fram tretal.
Alltså, i kortspel är ju ett par. Då är det 2, såklart.
Är du säker på det?
Ja. Jag är ganska säker.
100%.
Men alltså, om jag säger typ, ja men om man sitter och spelar, bara ge mig ett par minuter, jag ska gå och bajsa. Då,
ja, men då tänker du att det, då är det max 3 minuter.
Ingen bajsar i ett par minuter.
Ja, det beror på. Om det är inte Oliver så får det inte vara mer än 3. För mig är det ändå 4 till 6. Är det en bra bajs så kan man fan hinna då.
Fan.
Hur mycket är ett par för dig? Om jag säger så här, jag blir ett par minuter sen. Hur sen tror du att jag blir?
Alltså det är lite svårt att säga. Rent spontant vill jag ju säga 2. Men det känns nästan som ett odefinierat tal.
Mm. Adam?
Det fast när någon säger när någon säger att de blir sen, då tänker jag alltid, aha, ett par minuter, det är 20-25 minuter.
Oj.
20-25.
Ja, men det är den vanliga siffran på när folk säger, men jag kommer nog lite sent, ett par minuter.
Så när du sitter och spelar med Adam och du säger så här, jag ska bara gå och skita, jag kommer ett par minuter, så tänker Adam så här, fan, jag hinner köra två matcher i Call of Duty innan Oliver är tillbaka.
Ja. Nej, men jag insåg nu när du sa tillbaka. Liksom ett par veckor, för att om någon säger att ja, ditt paket kommer inom ett par veckor, om det går över 3 veckor, då blir jag okej, okay, nu är jag miffed.
Det här men var om inte någon ett säger par. Att,
men om jag säger, om du säger typ jag kommer om ett par minuter, då är det faktiskt närmare vad du säger, 4-6.
Men liksom, det kanske känns synonymt med några minuter.
Ja, alltså så det beror, det är inte bara liksom, det är inte bara, det är subjektet som spelar roll också. Ifall det, ett par veckor är inte samma antal som ett par minuter. Eller typ, jag ska ta ett par godisar här.
Det är ett par godisar i näve.
Eller två.
Då har man ju inte fel.
Men om man säger ett par månader då, Oliver? Om du säger så här, om ett par veckor och det går över 3, då är det illa. Om jag säger ett par månader då, var går gränsen där?
Jag tror också om du säger att jag kommer med ett par månader.
GTA 6 släpps om ett par månader. När släpps GTA 6?
Ja, och då börjar jag undra om det inte har kommit inom 3 månader.
Ah, okej.
Okay. För att när det är 4 månader, då är det några månader.
Jag gillar så här du definierar de olika
talen.
Hur mycket är par och hur mycket är några?
Alltså, ett verkligen par är ju egentligen väldigt statiskt, men det låter ju mycket mer flexibelt än vad det egentligen är. Men den här konversationen påminner mig väldigt mycket om en jätterolig konversation som är i P3, är det va? Med Linnea.
Men Linnea Wikblad.
Wikblad är det, precis. Jag bara, Wikstam heter hon så. Nej, men hon är ju otroligt rolig. Och där berättar hon liksom att ingen man kan någonsin gå och bajsa kort tid. Det är alltid liksom minst 30 minuter eller liknande. Så hon börjar liksom rada upp vad hon kan göra under tiden som hennes kille går på dass. Och det är liksom så här, sylta och safta, göra bostadskarriär.
Ja, den är
vi har gjort klassresor.
Ja, det är så jävla kul. Vi gjorde en klassresa när han tog att det var så jävla, ja, det är riktigt kul.
Jag skulle precis säga att den här konversationen är jättetråkig. Vi borde ha kört min initiala konversation istället.
Ja, men om lyssnarna har tur så kanske får höra den också.
Om du är snäll.
Ja.
Om jag är snäll.
Ja, om du är snäll, vänta ett par minuter så får du höra om det stämmer eller inte. Men det ska vi inte prata om. För vi pratar om spel i den här podden, förutom när vi förargar folk med vårt politiska snack, som inte har med bajs att göra.
Som eller har med para.
Det vet vi inte.
Ja, det är ju väldigt konstigt att det inte är avföringen som förargar.
Ja, men precis, ja, det är lite märkligt faktiskt.
Avföring förenar oss.
Någon gång.
Det förenar dig i alla fall.
Någon gång har någon blivit lite kinkig på att vi spoilade någonting. Och jag tror inte ens att det var liksom, enligt våra mått mätt, jättemycket spoiler. Det var typ så här,
oj, vi behövde... vilket exempel var?
Eller? Nej, det här är säkert 10 år sedan. Och det var ett ganska litet spel, vill jag minnas. Men det var så att om vi inte hade pratat om det så hade vi typ inte kunnat prata om spelet. Så... Liksom,
nej, men som jag försöker att verkligen när man pratar om spel, i alla fall spel som är någorlunda nya liksom, alltså, jag har inga problem med att spoila BioShock eller Ocarina of Time liksom, men jag hade än idag inte pratat liksom jätteöppet om vad som hade hänt i ett spel som kom förra året eller whatever. Och För att alla är väldigt olika på hur spoilerkänsliga de är.
Ja, men så är det ju. Så här. Men så tänk också, är man jättespoilerkänslig, då får man ju då får man lite försiktig själv också. Samtidigt så kan man kanske inte droppa liksom världens största spoiler, utan
nej, alltså,
jag tror
man
vi brukar vara
veta,
ganska bra på att liksom säga till sig att jag tycker det här kan vara spoiler.
om man inte vill veta någonting, då får man ju... Men jag försöker, när man pratar om särskilt nya spel, så försöker jag prata om det så vagt som möjligt. Liksom.
Och sen är det, vissa spel är lättare att prata om än andra. Alltså det är liksom...
Ja, definitivt.
Ja, så är det ju.
Vi hade en föreläsning där vi fick ta del av en undersökning där de faktiskt kom fram till att majoriteten faktiskt var okej med att bli spoilad på saker. Att de till och med i många fall spoilar sig själva.
Ja, det finns folk som aktivt letar spoilers.
Så vi har
frilejd,
menar du?
Jag skulle nog inte säga att vi har det, för att jag tänker att minoriteten kanske mular oss då. Men samtidigt så är det ju ganska så många, tydligen, som faktiskt är villiga att ta del av både liksom material som avslöjar en hel del, men fortfarande kanske är intresserade att ta del av produkten, oavsett vad det är för någonting. Så det kan ju vara väldigt olika. Sen så finns det ju liksom folk som till exempel läser sista sidan i en bok. Man kanske inte kan utröna så himla mycket av vad det betyder när man läser det, till exempel. Skulle jag till exempel läsa sista sidan i Patient 67 av Dennis Lehane liksom på förhand, då hade jag ju inte fattat ett dyft. Men det finns
Nej,
ju folk som gör så.
Nej, men det vet du inte innan du läser.
Nej, men precis. Och det finns ju folk som läser den bara för att man liksom är nyfiken. Och den tjusningen har jag liksom aldrig riktigt haft på något sätt.
Nej.
Vem är mest spoilerkänslig av oss, tror vi?
Inte jag.
Nej, Amanda, du är uträknad.
Jag vet,
det,
Adam.
Det är ju inte på spåret.
Adam, jag är känslig för spoilers.
Nej.
jag chansade.
Nej, det beror på. Är det någonting jag verkligen... Det finns enstaka saker det jag verkligen inte vill. Men ofta så är jag liksom bara...
Berättade jag att jag blev spoilad på finalavsnittet i På spåret? Som vi såg några dagar senare.
Ja, det hände till slut.
Jag fick veta vem som vann. Och jag sa det inte till Jimmy. Att jag är en snäll person. För att han är känslig.
Men inte för På spåret.
Nå, ja.
Vem bryr sig om vem som vinner På spåret?
Jag tycker okay, att det är jätteroligt. Jag vet att ni hela tiden klagar på att det är någon form av gammel tv. Men det är faktiskt inte heller sant. Alltså det har utvecklats jättemycket och blivit väldigt mycket mer ungdomligt. Och den humoristiska ådran som är existerande nu för tiden i programmet.
De kallar fortfarande spelkonsoler för Nintendo.
Va?
På spåret.
Ja, det var någon spelfråga någon gång som var sent en Nintendo. Det var en ny maskin.
Ja.
Men så var det. Idag på jobbet så var det en AV där det var någon som hade frågat om de kunde koppla upp sin Nintendo på tvn. Det var lite charmigt, tycker jag. men vi har ju faktiskt spelat ett gammalt spel som har kommit ut i ny skrud, som vi pratade lite om förra veckan. Vi har ju spelat Oblivion Remaster.
Spoiler
som kom ut. Spoiler inte. Jag har spelat det, Adam, du har spelat det.
Mm-hmm.
Och jag tror att du är väl lite av en sån här Elder Scrolls-nörd.
Jag har spelat en hel del Elder Scrolls. Morrowind, Oblivion, Skyrim, ett x antal hundra timmar i varje spel där. Så jag var nyfiken på att hoppa in i Oblivion och se vad de ändrat och inte ändrat och sånt. Det ser fint ut, måste jag säga.
Faktiskt. Ja, men det gör det. Det kan väl typ ge någon form av fingervisning på hur typ nästa Elder Scrolls skulle kunna se ut.
Det är något jag tänkte på när jag spelade igår. Hur höga förväntningar får folk på Elder Scrolls 6 och hur det ska se ut? För Elder Scrolls 6 kommer ju fortfarande vara gjort i Creation Engine.
Mm.
Och Creation Engine ser inte ut som Unreal Engine. Så det är liksom, vad förväntar sig folk av nästa faktiska Elder Scrolls som kommer vara liksom ett nytt spel i deras egna motor och så?
Mm.
För i det här spelet, då är det back in the day innan Skyrim började med Creation Engine, så var det Gamebryo, eller Gamebryo, hur man uttalar det. Och den motorn är fortfarande under huven. Det är ungefär som de gjort med Shadow of the Colossus remaken och Halo Anniversary och så. Att de har originalmotorn som driver all logik och sånt i bakgrunden. Och så har de haft Unreal Engine 5 nu som en rapper runt det som sköter det visuella.
Ja, så drar in alla liksom assets på det sättet.
Ja, men för att få Unreal Engine att göra alla de sakerna som Gamebryo och Creation gör hade varit väldigt mycket reverse engineering. Extremt mycket reverse engineering. Men i alla fall. Så jag är väldigt nyfiken på hur de väl tacklar Elder Scrolls 6. Fast i och för sig, när det spelet släpps så kan typ
Oblivion Remake vara ute.
Ja, och typ grafiken vi har nu i Oblivion Remastern typ är föråldrad och ser ut som Lego-bitar i jämförelse, så ja.
Och vi kanske till och med har fått Skyrim i Unreal 5 innan dess.
Alltså, släpper de en till jävla Skyrim, då blir jag tokig.
Ja, det är lite lustigt för att det är svårt att veta så här, vilken version av Skyrim ska man spela. För jag har ju typ den versionen de släppte till Xbox One och PS4 tror jag. Som var någon typ samling av allting. Men sen har det väl kommit typ en eller två stycken efter det.
Ja,
jag är lite sugen på kylskåpsversionen.
Ja, det kom ju... Ja. Ja, Skyrim är vår tids Doom.
Ja. Nej, men alltså...
Var inte det ett skämt?
Nej, det var ett kylskåp som körde.
Nej, de gjorde...
Alltså, det var ju ett skämt, men det funkar.
Ja. De gjorde ju genom Alexa, tror jag det var.
Ja, jag tror
i alla fall. Ja. Ja, de hade special edition, sen anniversary edition var det, ja. Av Skyrim, något sånt.
Mm, någonting sånt där.
Men, och jag har typ alla versioner. Och Nintendo Switch-versionen.
Har du spelat Skyrim VR?
Nej, för Skyrim VR är fucking aldrig på rea. Och det verkar ändå vara broken hur som helst. Så.
Ah, okay. Jag har bara kört intro för att jag vägrar att möta spindlar i VR.
Oh, jag har inte ens tänkt på det.
Det är det enda jag kan tänka på.
Ja, de borde ha... vad hette det spelet från Obsidian? När man är liten. Springer ut i trädgård.
Ah.
Grounded. De borde ha det läget. Och de spinnar bara förvans blobbar med ögon.
Så arachnophobia mode.
Ja.
Men då är du har ju klarat Oblivion förut då, antar jag.
Flera gånger.
Ja, för att Oblivion var ett sånt spel som jag köpte... relativt tidigt efter jag köpt en 360. Och jag minns där typ en av mina kompisar i grundskolan när Oblivion var ny var ju liksom det här att wow, du kan typ göra vad du vill liksom i spelet. Det var ju liksom på den tiden när inte alla spel var open world och liksom få spel på konsol för den delen var liksom, hade du de friheterna som Oblivion egentligen har. Så när jag köpte 360 så köpte jag den typ Game of the Year Edition. Måste ha varit typ 2009 eller någonting sånt. Gillade inte. Till den grad att jag liksom sa att jag tänker inte köpa Skyrim, jag var inte intresserad av Fallout, typ. Och sen så hamnade jag inne på den banan i alla fall. Men så jag har aldrig klarat Oblivion. Så att jag var ju också väldigt sugen på att liksom hoppa in i den här remastern. För jag funderar, ända sedan jag spelade typ Fallout New Vegas, fast jag bara okej, men ska jag köra Oblivion nästa liksom? Och sen kom ju de ryktena så här att ja, men de håller på med en remake av Oblivion och Fallout 3 och allt det där. Så då var det så här att ja, men då kan man lägga det lite på backburnen. Och nu är det här, och jag hoppar ju också in på en gång såklart för att bara se hur det ser ut. Och det är ju, jag tycker ändå liksom att det är någonting speciellt med de här Bethesda-spelen. Liksom att det, även om det känns ju gammalt på vissa sätt så gör det ändå inte det. Liksom. Och såklart, det visuella hjälper ju till en del. Men liksom just det här bara att gå ut i världen och liksom vandra runt och du har egentligen ingen, du behöver inte ha någon liksom riktig riktning heller. För att liksom kunna göra saker. Utan det första jag gjorde var typ jag kom ut ur kloakerna och sen så var hittade jag någon grotta och så gick jag och spenderade typ en 20 minuter, en halvtimme i den liksom och bara letade efter olika grejer. Och det är inte många spel som gör det på ett bra sätt i alla fall. Sen kan man ju se liksom också då, eftersom det är Oblivion som körs i grunden och det är liksom inte det är, de har ju inte liksom lagt till massa extra grejer i det, så att du har ju liksom när du möter de här typ fienderna och så, de ser ju liksom ut som, jag tänker på fan heter det nu då? Det spelet som gjordes en remake på en gammal PC-klassiker där man har kommit till en jävla planet. Det kom en tvåa på det om det var förra eller förra året. Out.
Aha, ah, ja, det är det. Outcast.
Outcast, precis. Mm. Så när man spelar det liksom en snyggare version, och man såg att man bara, det här är bara någon som har liksom satt på lite snyggare kläder på ett jättegammalt spel. Och så kan det ju ibland kännas med Oblivion, för att fienderna liksom rör sig på ett visst sätt. Du kommer in liksom i en här en stad och det är typ så bara, ah, den här staden är rätt så stor och det är typ tre NPC:er här. Så det är ju typ den största skillnaden egentligen, att det är inte lika populärt som ett modernt spel hade varit.
Nej, men där har du ju också att varenda NPC, i princip förutom vakter och så, men de flesta har liksom namn och rutiner och sysslor och sådana saker. Så det är också sånt som inte jättemånga spel gör idag.
Mm.
Och de har, det mesta sånt är ju orört. De har inte ändrat särskilt mycket. Faktum är att många buggar från originalversionerna finns fortfarande kvar i spelet. Så. Men de har gjort små justeringar. De har spelat in extra voice lines. Som att höra bara samma få voice lines. För det var ju väldigt få voice actors i originalversionen.
Mm.
De har spelat in några ytterligare röster. Och man kan ibland höra liksom bara, det här, förutom att jag har hört alla rösterna i hur många år som helst. Det blir liksom bara, den här rösten är lite gammal, för jag hör liksom att den är lite mer compressed. Och sen hör man någon som bara, den här personen är lite mer crisp. Så. och de har gjort nya animationer, i alla fall i strider och sånt först och främst och så. Så de har pillat till några saker. Det de har ändrat mest är lite Quality of Life. De har uppdaterat menyerna. Och de har justerat hur levlingen fungerar i spelet. Jag har inte spelat riktigt länge för att känna hur det är. För levlingen, att gå upp i nivå och sånt, och scaling var hyfsat kontroversiellt än idag i originalversionen. Men jag har inte kommit liksom till level 20 eller sånt, där man börjar märka sånt väldigt mycket.
Mm.
Så det är jag nyfiken på, att se hur det känns när man kommer till det. För det de har ändrat är ju är dels hur man får erfarenhetspoäng, hur man distribuerar de här poängen när man går upp i nivå för att öka en stats och sånt. Så det är de största förändringarna egentligen.
Ja, de har gjort lite med striderna också, va? Alltså stridssystemet, att man...
De har ändrat... Ja, de har ju ändrat bland annat hur... De har gjort nya animationer så att man inte bara står och liksom viftar så, utan det är mera... Det känns kameran och animationen, man flyttar sig lite mer fysik i hur man rör sig och slår och sånt. Så det känns bättre. Och sen så har de även gjort att man är självhelande utanför strider. Så att när striden är över, bara man står still, så går livet upp igen. Jag är inte helt förtjust i det.
Det är fantastiskt.
Nej, för det betyder att man inte behöver tänka riktigt lika mycket på att förbereda sig och ha potions när man går dungeon delving och sådana saker. Man behöver bara stå och vänta. Och liksom bara,
Men jag kör också på easy. Så.
Ah, jag kör average. Eller vad det nu var.
Jag brukar alltid köra och testa spel på lätta. Bara för att jag tycker om att typ utforska dem snarare än striderna, för striderna är ofta sällan kul liksom. Men det var lite för lätt i början, för jag typ one-shotade allt med en pil. Och jag var såhär, okej, nej, jag måste nog buffa upp det lite i alla fall.
Adept heter standarden, tror jag. Men jag kör på den. Och det känns som att striderna har lite mer tuggmotstånd i alla fall. För Oblivion, när man kör liksom normal standard, då är det extremt lätt i början. Och sen blir det typ svårare och svårare, för att fienderna levlar typ upp och blir mer uppgraderade snabbare än man själv uppgraderar sin skada. Och så, och det är det som har varit problemet med scalingen innan. Till exempel att jag är typ level 15 och nu möter jag fiender som har decked outs jättearmor, och de är vägbanditer. De kan sälja sin armor och leva gott resten av livet, men ändå anfaller de mig för 100 guld. Och det tar typ hur lång tid som helst att fäkta ner dem. Så många klassiska Oblivion-spelare säger, för den gamla svårighetsgradsmätaren, det är inte att man bara väljer en sån, utan det är en slider Som liksom bara, okej, jag antar att den här ändrar några values procentmässigt. Så många rekommenderar att man börjar Oblivion ungefär på en runt standard eller lite högre. Och sen sakta slidar man den mot easy. Ju högre level man blir, bara för att det ska balansera ut sig på något sätt.
Mm.
Så jag är nyfiken på att se hur det känns när jag har kommit ännu längre. Jag är typ level 8, 9 någonting nu.
Oj, men du har ändå kört en del.
Ja, men jag vet ju också hur jag spelar. Så jag har skills som gör att jag levlar hyfsat effektivt. Men sen har de också ändrat levelsystemet ju. För att i Oblivion, då valde man sina major skills. Det finns ju en massa skills och sånt. Och det var bara major skills som fick en yuku-nivå. Det var bara det som gav en erfarenhetspoäng som man kunde levla. Så. Men nu ger alla skills erfarenhetspoäng. Så även de som blir minor. Så det är ungefär, antar jag, som Morrowind-ish. För där fick man minor och major skills. Och båda gav erfarenhetspoäng. Det var olika bonusar i vilka man tog och sånt. Men sen hade också Morrowind fler skills. De kapar av många till Oblivion. Så de har ändrat lite hur det fungerar. Där. Så jag levlar hyfsat fort. Men jag vet ju också hur jag spelar. Jag kör alltid typ samma sak och min maxar och sånt typ. Så ja. Så jag har inte kört exakt många timmar faktiskt.
Okej. Okay. Jag har typ bara kört 1,5 timme. Jag är fortfarande på level 1.
Ah, okej.
Okay. Men jag har tagit typ en Oblivion Gate liksom.
Mm. Jag har tagit en där. Jag har hittat en till, men jag bara nej. De har fortfarande kvar leveled items som jag väntar med att gå in i dem. Så får man bättre belöningar.
Ah, fattar. Ja. Jag hoppas att jag kommer ta mig igenom det den här gången. För det finns ju massa saker som... Alltså jag gjorde ju bara Fighters Guild i Oblivion. Sen blev jag vampyr och sen så gick hela min spaning åt helvete efter det. Men den här gången hoppas jag få göra liksom allt sinom tid då.
Mm. De har kvar samma achievement som innan. Så det är i princip att om du klarar delsexpansionerna och sen klarar alla guilds och storylinen så får du 1000 eller platinum.
Men de är värda mindre poäng den här gången. Det finns bara 1000 gamerscore i det, medan om man kör Game of the Year Edition så är det 1250.
Just så... det, för DLC:n var separata, ja.
Yes.
Sneaky bastards.
Ja, lite snålt. Men de satte horse armor bakom DLC.
Ja, för det lulls.
Det är väl, alltså så här, ja, jag förstår skämtet, men jag uppskattar inte. Och inte för att jag bryr mig om horse armor, men det är bara liksom, det är liksom verkligen så här, kunde vi bara släppa remasterversionen och sen låta det vara det? Liksom, här har du spelet, här är allt.
Ja, jag förstår inte vad, men det är typ som att det är lag på att det ska finnas en deluxe-version av allt.
Ja. Och liksom, man har inte fått något intressant typ deluxe-versioner av spel sen någonsin liksom. Jag minns när det var massa pre-order bonuses och sånt, när man fortfarande körde spel mycket fysiskt. Mm. Och till slut så slutade jag ju klicka in de koderna. Det var så, varför skulle jag vilja ha de här uppgraderade vapen i början av spelet så att allt är mycket lättare? Så att jag bara missar allt när jag sitter och jobbar med.
Ja. Eller så kan man göra som EA gjorde ett tag, att de kapar av hela delar av spelet. Bara ja, för att få köpa nytt.
Online passes, ja.
Ja. Ja. Liksom, vill du spela med Javik i Mass Effect 3 som är typ den bästa karaktären och storylinen där? Ja, då får du antingen köpa ett helt nytt spel eller betala extra.
Ja, det är snart.
Men det bästa, online passes bara för att nämna. Eller bästa. Det låter fel så. The Saboteur. Vet du vad man fick med där?
Det var ju var det strippklubben, va? Eller kabaréklubben.
Ja, man fick en ny sparpunkt och man fick se tits.
Prata inte med mig om kabaréklubbar.
Ja, nej, Amanda Saboteur var inget jättebra spel.
Det är ett charmigt spel. Det har inte åldrats extremt bra, men jämfört med vad vi har idag så uppskattar jag det.
Men det hade ett jättedåligt liksom utklädnadssystem som inte riktigt funkade. Det var liksom, det var onödigt krångligt. Mm. Och folk upptäckte det ändå. Jag
hade spelat Saboteur, men jag älskar konceptet.
Mm. Ja, det är skithäftigt. För de som inte vet det, Saboteur, så man spelar liksom som typ typ rebellerna i Paris liksom, som slåss mot Nazi-Tyskland. Och spelet är helt i svartvitt tills du frigör de olika zonerna i stan.
Mm. Skitcoolt. Det
var skithäftigt.
Ett Saboteur 2 liksom, som verkligen infriar det.
Ja, EA borde låta den studion... Ja, just det, den finns inte längre.
Den studion finns inte längre nu.
Vilken studio var det?
Ja, det var de som gjorde Star Wars Battlefront-spelen, de första. Vad fan hette de nu igen? Jag skäms ögonen bort det nu.
Ja,
jag har glömt. Nej, de har inte funnits sedan 2010, så det är ju...
Mm.
Det var Pandemic Studio.
Pandemic.
Ja. Jag ville säga Paradox, men jag vet att det inte var Paradox.
Nej, det hade haft 18 000 DLCs.
Mm. Ja, men vi kommer säkert prata mer om Oblivion sedan.
Ja.
Nu kommer vi ju komma in i liksom perioden där det släpps hur mycket spel som helst också. Maj är ju helt galet. Och juni också.
Mm.
Som om det inte redan har varit.
Ja, ja, det är helt galet hela tiden. Men det är liksom,
var ett par veckor där som det var rätt lugnt för mig.
Det har kul för
hela april har varit rätt gött för mig.
Nej, för fan, det kom ju så mycket spel i april.
Nämn ett bra.
Blueprints.
Nej.
Jo
verkligen.
Blueprints. Vad har jag spelat i april? Blueprints of Midnight. Bionic Bay spelade jag också.
Jag spelade en halvtimme av South of Midnight. Och fan, det känns så tråkigt att döma ut ett spel efter en halvtimme, men jag kom till den första fighten och jag bara, det här är tråkigaste fighten jag har spelat i ett spel på 10 år. Så jag kommer inte spela mer av det, även om jag tyckte om stilen.
Alltså, jag tycker stilen är typ som en slave typ.
Mm.
Det är samma känsla, men striden är inte det bästa i South of Midnight, utan alltså det är ju absolut det sämsta med spelet.
Och sen så släppte ju ett av årets mest hyllade spel. Jag tror du skulle fylla i där.
När du nu tog ton av andra.
Clair Obscur Expedition 33.
Ja.
Yes. Det var ju kul. Något som jag drog efter i vår Fantasy Critic-liga.
Ja, det var ju synd.
Måste jag säga, var ju himla bra av mig.
Du är så jävla smagg.
Man förtjänar att vara lite smagg. För att det spelet hade kunnat komma ut sådär liksom.
Ja, jag hade faktiskt inga förväntningar om det. Jag trodde inte det skulle bli bra. Och sen bara vaknade jag och såg betyget. Bara, huh? What?
Ja, jag hade ju hoppats på liksom såhär typ... Jag hoppades att det skulle komma höga 80. Jag tänkte att det kanske hamnar låga 80. Liksom, nytt spel, ny studio och allt det där.
Vilken är den största överraskningen? Clair Obscur eller Blueprints?
Clair. Ja, Blueprints ser ut som en sån här indie darling som folk bara...
Ja, fast det kan slå fel.
Jo, men när de slår rätt så slår de hårt.
Ja, men så är det. Så är det. Men vi har ju spelat Clair Obscur Expedition 33. Jag tror vi alla fyra har gjort det, i alla fall lite.
Mm.
Jag har spelat väldigt mycket. Mm. Och vi fick ju faktiskt en kommentar från förra veckan då, eftersom Oliver förbarmade sig så mycket över turordningsbaserade strider. Så har vi Lucka 99 som skriver till oss: Expedition 33 stridssystem känns ju perfekt för Oliver. Nu behöver han inte bara stå där och ta stryk.
Nej.
Så,
nej.
Oliver, du har ju spelat.
Säga, står du bara där och tar stryk? Är nog inte rätt ord. Jag förbannade mig över
Han tyckte nog inte synd om stridssystemet.
Nej, han kanske tyckte synd om. Jo, för att det inte var tillräckligt bra.
Ja. Men ja, Luckan, jag uppskattar att du tänker på mig. Ja, ska jag börja då eller? Alltså, för att jag, jag är nog den som har spelat absolut minst.
Nej, det är nog jag.
Jag har spelat 2 timmar typ.
Så ingen tävling?
Nej. Så att jag har inte kommit långt.
Vi är ungefär på samma nivå. Men om jag sätter mig på dig, Oliver, så förlorar du.
Ja, nej, men om vi, ja, om vi min benskörhet och grejer.
Ja. Men för det är ju ett turordningsbaserat spel. Ja. Och mycket av liksom den positiva kritiken har ju också kommit kring dess stridssystem. Och liksom bara ta liksom en första då, Oliver, du som inte tycker om den här typen av strider. Hur känns det? Liksom, för att stridssystemet i Clair Obscur är så att du tar ju liksom... Du väntar ju på din tur helt enkelt innan du får slå och så slå fienden och sånt. Men det är betydligt mer aktivt än många andra system, för att du står ju faktiskt inte och tar stryk, utan teoretiskt sett så kan du spela igenom hela spelet utan att liksom bli träffad en enda gång.
Ja, och jag ger det pluspoäng för att de har både dodges och parrying och båda liksom negatar all skada. Så ifall du är liksom skillad nog, så som sagt, då behöver du inte stå där och ta stryk. Jag blev ganska bra på att parera rätt effektivt ganska tidigt. Och pareringarna känns bra, det gör de. Jag jämförde, eftersom att jag har Infinite Wealth så liksom så nära i minnet, eftersom att det var det senaste stora spelet jag spelade. Och dessutom, ja, det senaste så här turordningsbaserade spelet jag spelade. Så är det svårt att inte dra jämförelser. Och som sagt, alltså i Infinite Wealth så kan du ju liksom, om du tajmar dina blockslag, alltså du undviker inte skada, men du tar mindre skada. Här kan du liksom helt bara fuck you, jag tar inte ett enda HP skada, vilket det är pluspoäng. Sen gillar jag inte hur statisk jag är, alltså man är fastlåst liksom. Jag uppskattade i Infinite Wealth att jag kunde röra mig omkring på liksom på slagfältet, även om det var liksom en begränsad yta, att jag kunde liksom positionera mig och linea upp mina attacker för att slå in dem i mina kompanjoner. Ja. Alltså, det är okej. Okay. Det är ändå, trots att jag uppskattar att min liksom typ parrykåta actionspelare får i alla fall den lilla biten, så är det ändå att de turordningsbaserade striderna är vad som kommer göra att jag inte kommer ta mig igenom det här spelet. För att det är väldigt, väldigt osannolikt att jag gör det i slutändan. Trots att jag tycker att premissen är ascool.
Så liksom, ja, för dig som inte visste då, så Expedition 33, så det utspelar sig liksom i någon form av fantasivärld. Där
fransk fantasi.
Ja, fransk fantasi, precis.
Ja, och de där bakar in så här, merde.
Precis. Ja, och de bor då i staden Lumière, och någonting har i alla fall hänt, för att liksom världen ser ju, den ser ju liksom fragmenterad ut, kan man säga. Det är liksom saker och ting liksom hänger i luften som de inte borde. Det är liksom det bryter mot alla liksom fysiska lagar typ. Och så finns det en stor monolit liksom i horisonten där det är ett nummer på. Och då är det någon som de kallar The Paintress, som varje år målar ett nytt nummer, eller egentligen räknar ner då. Och det började på 100 och nu är man på 34 när spelet börjar. Och i spelets inledning då så målar hon om då så att det blir 33 istället. Och alla, så som jag har förstått det då, alla som är äldre än 33 år gamla dör.
De bara disintegreras.
De vittrar bort.
Ja, precis. De vittrar bort. Och då har man liksom då de här expeditionerna som liksom, målet är att döda The Paintress. Och du ingår i Expedition 33, så att säga. Och nu är det liksom ert jobb då att liksom komma ut och då mörda The Paintress. Så och det är liksom hela
Gustav,
premissen.
Gustav, som är den första karaktären man får ta kontroll över, spelad av Charlie Cox. Ser ut som
väldigt
Robert Pattinson.
Bra röstprestation.
Så tror ni inte att de har tror ni inte att de tänkte att de skulle försöka få Robert Pattinson till huvudrollen?
Fast det här var ju mycket bättre.
Ja, Charlie Cox är jättebra, men liksom för att han är så pass lik Robert Pattinson att det är liksom lite distraherande.
Det
första jag såg.
det, ibland har jag lite problem för att jag ser Robert Pattinson, men jag hör Charlie Cox röst. Så jag liksom bara, men han låter inte så. Mm. Det blir lite fel, men det är jättebra jobb. Jag tycker att de flesta gör ett fantastiskt jobb i spelet.
Men de är verkligen fall... liksom... Det är ju ett väldigt liksom berättelsedrivet spel. Liksom. Man kan ju lätt se liksom influenser från andra... Ja, men... Jag tycker typ Last of Us är en ganska stor liksom inspirationskälla till hur man presenterar storyn. Och hur karaktärerna förrör sig med varandra. Och det är liksom, och det är ju, man skulle kunna säga att det är väldigt likt ett japanskt rollspel. Förutom att man liksom har skalat bort det som är typiskt för japanska rollspel. Att det är väldigt mycket så här expositionsdumpning. Mm. Och det är liksom väldigt så här upprepande dialoger och sånt. Man har allt skalat bort det för att du får egentligen ingen förklaring på saker som du egentligen inte behöver få förklara. Så här, du vet inte varför världen ser ut så konstig. Du vet inte varför att en av dina kompanjoner har liksom magiattacker. När du väl sen är ute liksom i att utforska världen så finns det ju andra sorter av liksom kreatur som man säger att okej, vi har ingen förklaring till människornas relation till de här grejerna eller hur världen har sett ut innan. För att det är inte det som behövs egentligen. Och sen kanske man får veta det längre fram. Men det är liksom inte som att vi måste säga här är de här kungarikerna, det här är vad som har hänt innan, det här är alla konflikter. Utan för det är inte det som är i fokus.
Nej, och jag älskade sen, det.
Ja, alltså, och även om de inte liksom förklarar rakt ut någon så mycket så. Men det är fortfarande tryggt mycket att man ska förstå koncepten och relationerna ändå. Det är inte så att man sitter liksom bara, jag har fått inte vad någon är de här ens vänner? Varför pratar man? Det är liksom, det, allting är liksom tillräckligt insinuerat och, så att man liksom kan koppla ihop ett och ett. Och det är det som är bland det mest imponerande, hur lite de faktiskt pratar, särskilt i introduktionen, hur lite de direkt säger vad som händer, men man förstår vad som händer och det horribla i det hela situationen. Mm.
Jag får ju också lite så här Bioshock Infinite-influencer i det här spelet. Alltså dels så har vi ju miljöerna som på något litet sätt alltså får mig att dra de parallellerna lite med det här gammeldags stuket helt enkelt. Nu är det förvisso så att Bioshock Infinite utspelar ju sig, jag tror det är 1920-talet, så det förklaras ju på det sättet. Men vi har ju liksom hela den här grejen med att det är en stad, alltså Columbia, som är uppe i himlen. Vilket liksom bryter naturens krafter mer eller mindre. Och sen så är det ju liksom cykliskt. Det vill säga att man förstår att det här upprepas igen och igen på ett sätt. Även att det då är samma karaktär som det handlar om. Så jag tycker ändå liksom att jag får den känslan och det gör mig lite varm inombords på ett sätt. Även att det liksom är ett helt annat koncept så gillar jag det.
Ja, jag uppskattade de inledande typ 10-15 minuterna för att jag visste ingenting om premissen eller karaktären eller vad det skulle handla om. Så liksom de första minuterna är liksom att ja, men man ska gå och ge typ en blomma eller någonting till en tjej som man verkar vara lite kär i. Men ändå så är liksom tonen så jävla dyster och jag bara liksom, varför ska han gå och typ förklara sin kärlek till den här kvinnan när han ser ut som att han liksom ska suga på revolverpipan vilken sekund som helst. Och så kommer han fram och pratar lite med henne och det är fortfarande jättesombert och hon bara, ja men det är okej, jag har levt 33 bra år. Jag bara, vänta, va? Vad betyder det?
Nu får du förklara dig.
Du är fortfarande ung liksom. Du har så mycket att leva för. Vad är det som händer? Varför snackar vi som om du ska dö? Och sen så står de där liksom nere på...
Du ska dö.
Ja, och så står de där liksom nere vid inte stranden, men hamnen. Mm. Och folk börjar liksom bara faller isär. Jag bara, what the fuck? Vad är det här? Vad är det som händer? Liksom, och jag blev direkt liksom indragen i det här. För att det uppenbarligen alla de här karaktärerna behandlades som världens mest normala grej. Så det är uppenbarligen någonting som händer. Och någonting som inte är oväntat för dem. Utan någonting som har liksom legat vid horisonten. Och bara typ hängt över dem som ett åskmoln. Jag tycker att de förmedlar, liksom rent narrativt förmedlar de mycket av det viktigaste. På väldigt smarta sätt. Liksom utan att skriva någonting på näsan. Det är liksom någon konversation där som... man har med en NPC där han typ ger dig en quiz om den här världens historia.
Ja, det är typ det närmaste jag bara
Den missade jag.
Det är bra, ah, okay. det gjorde inte spelet bättre.
Jag trodde att jag hade typ pratat med alla, men jag missade ganska mycket i prologen.
Mm, jag gick och pratade med alla.
Jag trodde att jag hade gjort det. Men det finns ingen karta i spelet, jag hittar ingenstans. Så att det är liksom, jag är alltid emot mig. För mig, jag går runt ett hörn som jag har sett liksom hur många gånger som helst. Jag bara, wow, det här är nytt.
Ja, precis. När du var hemma hos mig första gången.
Ja, men det är inte så lätt.
Har du flyttat? Nej, det är åttonde gången du är här.
Jag är jättedålig på att hitta. Så det är lite jobbigt för mig.
Det var enda gången som jag kände liksom att expositionen eller liksom worldbuildingen kändes klumpig.
Men det är optional, Oliver. Du behöver inte se det då.
Ja, jo. Fan, ta mig.
Ja, men alltså, jag säger inte att det liksom är så att då skakar vi bara bort den kritiken. Men det är liksom så att jag missar det, till exempel.
Ja, men det är den enda egentliga missen, tycker jag.
Ja, och jag vill överlag ge det väldigt mycket beröm för hur de presenterar den här världen. För att, som sagt, det kändes som... Det man ska göra i början, alltså att gå till den här tjejen och typ säga vad du känner för henne. Kombinerat med liksom den här dystra tonen som bara hänger över dem, det ger en liksom, det är någonting som är off här liksom. Och sen då den scenen när alla bara faller isär och jag bara, what the fuck.
Och den kontrasten i storyn är så intressant.
Ja, och det är liksom, jag tycker att hittills i alla fall så känns det väldigt mycket som ett spel som är liksom show don't tell, vilket jag alltid tycker är bättre. För att jag tar inte åt mig liksom information som bara slängs på mig. Liksom en vägg av text med backstory i laddningsskärmen. Liksom. Det går alltid över huvudet på mig.
Jag var där på att säga alls, men ja.
man vill ju också fundera själv. Man vill ju liksom inte få allt serverat för en. För att det är liksom, man vill också kunna tänka kring de här grejerna.
Det fick mig verkligen liksom att nästan omedelbart börja föreställa och sätta mig in i världen. Jag började tänka på liksom, okej, så den här karaktären som jag spelar, han har tydligen designat eller uppfunnit någonting som de tror ska ge dem en edge i det här. För att de har ju liksom varje år skickat ut en expedition för att försöka stoppa att detta ska hända så att de kan leva fulla liv. Men det har aldrig lyckats. Men den här gången så har de någon form av övertag för att han har en spännande ny mojäng som inte förklaras direkt. Man bara förstår att det är liksom ett betydelsefullt
plan.
Ja. Och
sickan.
Och jag började fundera på då, okej, liksom, så om man bara har 33 år på sig att leva, för det första så den här människan är alltså typ äldst i hela det här samhället. Så att det här med liksom ålderns visdom är inte en grej i detta, utan de har liksom helt fått lära sig att leva på den liksom det yngre spektrat av livet. Och hur uppfostrar man barnen i den här världen? Och hur ser skolgången ut? Det var sånt jag började fundera på. Och det är sånt som bra worldbuilding gör med dig. Liksom att man sätts in i det på ett helt annat sätt än vad som är vanligt för liksom spelvärldar överlag.
Jag tror ändå att du skulle försöka att spela det mer om du ändå liksom känner att du tycker att det är så pass intressant i början. För att striderna blir ju bättre ju längre in du kommer i spelet också. För att du får fler karaktärer. Varenda karaktär är unik. Alltså ingen av dem spelas på samma sätt.
Nej, och det är det som är... För att just faktumet att det är liksom omgångsbaserat. Jag är så jävla rädd för att säga turbaserat på grund av E2.
Turordningsbaserat kan man säga.
Ja, men det är massa extra jävla stavelser.
Ja, jag vet, men det är bara det för att Oscars jävla ord ligger i bakhuvudet. Det är turordningsbaserat eller omgångsbaserat för att striderna bygger inte på tur.
Nej, precis.
Om det nu inte är så att det faktiskt gör det.
Man kan säga tur.
Turn-based. Alltså, det hade jag nog kunnat sätta mig in i. Det jag inte orkar sätta mig in i är alla liksom extra system. För att när man får kontroll över den andra karaktären och spelet bara pausar så bara, det här är liksom hur du ska lära dig att spela som henne. Och hon liksom gör så att hon får Hon absorberar shades i olika färger och de sen kan användas som valuta för att göra attacker och göra bara, alltså fuck you-spel.
Det låter krångligare än vad det faktiskt är. Ja. Det man liksom kan tänka kring henne är så att alla, hon har liksom olika element på sina attacker. Och då kommer liksom hennes, så gör du en elattack till exempel och sen gör du typ en eldattack, så kommer du få liksom en liten elorb och sen får du en eldorb och sen har du liksom en starkare attack som använder de orberna samtidigt för att liksom göra det.
Ja,
sluta säga orb.
Får en crash course här.
Ja, bara men, mer... liksom, och det, så att man liksom, för att ofta brukar liksom, till exempel, Xenoblade-spelen är något som jag tycker om jättemycket om. Och de har liksom egentligen ett ganska simpelt stridssystem och sen har de alltid någon grej som gör att det är så jävla komplicerat att komma in i, som typ Xenoblade 2, det tog mig 40 fucking 5 timmar att förstå hur man skulle göra specialattacker för att spelet typ slängde in en ruta typ timme 2, hur du gör de här grejerna och sen så bara så här, vi förklarar ingenting mer, så jag fick liksom se någon YouTube-guide. Medan här är det verkligen så att du kan experimentera själv och sen så läsa lite på de här liksom olika attackerna som man låser upp. Och så här, vad har de för synergier med varandra? Och sen får man bara testa.
Alltså det är det bästa. Alltså den rushen jag fick när jag lärde mig till exempel att Mael, hon kan byta... Hon gör den här attacken på en fiende som brinner, som Luna är jättebra på att tända eld på folk, så byter hon till en stand som ökar hennes skada med 200%. Och kombinerar man den attacken med den stansen tillsammans med till exempel Mark som Gustav gör, då helt plötsligt bara 7300 skada. Yeah, liksom sånt. Det är en rush att Oliver. Testa.
Ja, men det är typ Mael är typ min favorit. Jag spelar typ hela tiden som Mael.
Ja, skickar den som en rödhårig missil mot fienden.
Ja, och man har ju den så att men attackera en fiende som brinner så man får den här 200 000 liksom, eller 200% i skada. Mm. Sen gör man en till attack som gör att hon får behålla den stansen så man gör lika mycket skada igen. Och sen har man en till som då kan typ breaka fienden som gör liksom att deras liksom posture så att de blir stannade liksom försvinner så har man liksom gjort massa skada. Sen finns det en annan karaktär som hon typ slänger kort på karaktärerna vilket gör liksom att man typ man primar dem för högre liksom attack. Så försöker man prima dem så mycket som möjligt så att man sen ska kunna liksom göra en stor attack. Och sen finns det en annan karaktär längre fram som bygger lite på samma principer som typ Dante från Devil May Cry. Man bygger upp sin rank i attackerna genom att inte bli träffad.
Så att man måste bara säga, när du säger kasta kort på fienden, det låter liksom som att hon står och fjuttar. Så.
Ja, men om hon tar sådana här kortlägar.
Och sen har jag låst upp en annan karaktär som har liksom ett helt annat unikt sätt att spela. Så att man kan liksom blanda de här karaktärerna vilket man liksom är mest bekväm med helt enkelt. Så visst, det är mycket att sätta sig in
det,
i.
Det är för liksom, mycket. Att... Och så har vi de här hela Mephistos och Pictoboxes eller vad fan det är. Det är bara lager på lager av bullshit.
Nej, det är inte bullshit.
Fast det är inte så. Och det är sen, du behöver inte i början liksom riktigt... Liksom, spelet kräver inte att du lär dig det på en gång. Utan du liksom kan ta din tid för att det är inte så pass svårt.
Och intellektuellt vet jag det. Så att jag intalar mig här nu. Liksom, för jag ville verkligen ge det mitt liksom, the college try, som man säger. Så jag sa till mig själv att bara det du inte förstår nu, ignorera det. Och så kommer du till en punkt där du känner okej, nu kanske jag behöver förstå det här. Då ringer du Jimmy och frågar vad fan som händer. Men, men min hjärna fungerar inte så. Det liksom gräver i bakhuvudet på mig när jag inte har full kontroll och koll på alla systemen. Och när man levelar upp så ska jag sitta där jävla level up-trädet eller vad det är för varenda jävla karaktär och lägga ut attributpoäng.
Men det är precis som att du lägger ut attributpoäng i typ Elden Ring.
Ja men då är det för min karaktär. Jag vet vad min karaktär i Elden Ring försöker uppnå. Ja. Men liksom alla de här karaktärerna har ju liksom, de spelar sig helt olika, säger du. Och de kanske behöver så... liksom samma attribut allihopa. Så jag måste
Men det har lite samma grej som Dark Souls. Det är det här att de vapnarna du liksom har... De har attribut, så att typ, du kan ha ett svärd som typ har B på vitality. Ja, men då är det jättebra att levela upp vitality för att du får mer liv och du tar mer skada. Så att man kan bygga sina karaktärer på det sättet. Men det är som sagt, det är inte nödvändigt att du kan allt det på en gång. För att jag börjar först leka med liksom, systemen en bit in liksom, när jag börjar liksom, jag bara tar det på en pö. Först måste jag bara känna hur det känns och sen liksom börja bygga ut på det.
Jag tänker så här också att nu lider jag ju lite av samma sjukdom som du, Oliver. Att man vill ju egentligen förstå precis allt.
Ja.
Och blir lite frustrerad när man inte gör det. Men samtidigt är det ju så att man behöver inte veta allt. Man behöver inte förstå exakt allt hela tiden. Och ifall man liksom känner att ja, men jag vill verkligen ta del av det här på grund av berättelsen. Ställ ner det till lägsta svårighetsgraden. För att då kräver det ju liksom inte lika mycket av ens kunskaper heller. Bara så att man liksom får den upplevelsen som man vill ha på något sätt. Och i det här fallet så är det ju berättelsen som kanske är central för dig.
Jag har övervägt det, men jag är rädd för att det ska bli som med Final Fantasy 7. För att det var ju liksom, jag tänkte att jag är ändå nyfiken på, eftersom att remaken och, eller båda remakes, att jag har liksom ändå spelat dem och haft rätt kul med dem. Så ville jag gå tillbaka till originalet bara för att se liksom kontexten för när vissa grejer ändras, så hade det varit kul att veta hur det var innan. Och Jimmy tipsar om att liksom spela den nya versionen där du kan typ bara spola fram allting och liksom save states, och alltså det är typ omöjligt att förlora. Det gjorde det bara värre, för att det spelet blev ännu tråkigare då. Liksom, jag bara tryckte på A.
Men du kan ju göra som så att du testar.
Ja,
det går ju att ändra svårighetsgraden precis när som helst.
Ja, men och sen tror jag inte att ditt problem just nu, Oliver, är inte att det är för svårt. För att om du kan lyckas parera perfekt hela tiden, då har du liksom inga problem att
köra
det på.
Jag tänker liksom inte så heller, utan jag menar mer bara för att man ska känna att man bara får rulla igång.
Ja.
Att man inte ska behöva tänka så jättemycket, för att man behöver inte sätta sig in så jättemycket i alla saker alltid, för att många saker kommer ju naturligt ju mer man provar dem. Så då tänker jag liksom att det handlar om att hitta en vana i det spelandet.
Absolut, men jag känner att om du lyckas parera allting så behöver du inte göra det, för att då dör du inte.
Nej, alltså jag har inte gett upp på det än. Det är bara att jag känner mig själv att alltså speltiden för mig just nu, den är helig.
Ja, så då kan du spela nya spel istället för att sitta och spela God of War.
Nej, för, alltså God of War är 10 av 10 fun.
Det är du har liksom, gjort mig väldigt sugen på att spela God of War här också, kan
jag
säga.
Ja, det är kvalitativ speltid är det. Jag sitter inte där och är frustrerad och bara, jävla attributpoäng och skit. Jag bara mörsar ihjäl folk.
Men jag skulle så gärna vilja se när du kommer till slutet av akt 1. Och liksom får den storybiten och liksom bara se hur du reagerar.
Okej, okay, jag ska ge det lite mer.
Det är rätt så intressant. Jag vet att man ofta pratar om spel liksom, det här är Dark Souls av det här och det här är Dark Souls av det här och det här är fan Dark Souls av typ japanska rollspel, för att helvete vad liksom bossarna typ att så här, ett, jag är dålig på att parera, jag är dålig på att dodga, jag är jättedålig på att läsa av fiender. Det är liksom, det är bara så jag är. Jag liksom glömmer bort på en gång, så här, okej, nu gör den här attacken, när skulle jag parera? Och så blir det fel. Och här är det verkligen så att fienderna typ, alltså när vi streamade Elden Ring med Martin och vi mötte Margit och liksom den jäveln höjde sin jävla klubba och typ slog inte ner den på typ 20 sekunder och vi alla bara, what the fuck? Så finns det många fiender här också som bara laddar upp och man bara, men snälla, bara slå! Jag var så redo!
Alltså en grej, för att det var typ den första grejen du sa i gruppchatten, liksom att det är knepigt att parera. Och det som jag, många spel vill att du ska trycka på parera bildrutan då attacken connectar med din karaktär, men här är det lite innan.
Jag vet, och det är så jag vill att det ska funka. Det är därför jag gillar Sekiro så mycket. För att där kunde man bara, det var så här, den här fienden slår som ett jäkla as. Så det är bara att tappa på LB hela tiden liksom, för man vet att man tar det. Här är liksom så här, nu skulle jag vilja parera för att nu slår karaktär. Nej, då måste man göra det innan. Men det bästa här också, det är därför de tror jag har de här två systemen med dodge och parering. Det är det att dodgen är mycket snällare. Så att du kan klara en dodge och så är det fine. Och så kan du få en perfect dodge. Och en perfect dodge är den timingen du behöver ha för att kunna parera. Så att du kan träna på att dodga och sen parerar du när du känner dig bekväm med det. Men samtidigt så att det är ganska många olika fiender Och alla har liksom lite unika liksom, mönster att slåss med. Så att det är ganska många animationer du måste ha koll på i huvudet. Mm.
Ja, och en parering resulterar ju att du gör extra skada på dem. Liksom. Men det gör ja, alltså,
parering inte är ju... Nej, inte alla. Men parering är överlag liksom high risk, high reward knapp.
För då får du också tillbaks action points som hjälper att kunna göra starka attacker också. Det är ett sätt för att liksom gör du en vanlig attack, liksom att du inte gör någon av de skillsen som karaktärerna har, då får du liksom action points. Och sen finns det vissa skills som kan ge dig action points på ett eller annat sätt. Men lyckas du parera så får du också tillbaka action points. Och sen finns det också olika liksom så här tillägg så du kan ge din karaktär så att du får action points om du blir träffad eller om du liksom dodgar eller någonting sånt. Så man kan liksom bygga kring sina egna styrkor också, så det är inte helt omöjligt. Men det tar tiden när man kommer dit. Men så att spelet har olika sätt för att det inte ska bli lika svårt. Sen kan du ju också spela på easy. Jag har bytt ner någon gång på easy för det var något riktigt asfiende. Men det är för... Alltså då blir det också fönstret för att parera och dodga mycket lättare. Men det är nästan för lätt. För att du tar nästan ingen skada på den nivån. Mm. Och då blir det så här, men då...
Varför kollar jag inte på det på YouTube? Liksom.
Ja, men lite så blir det. Så att, men man kan liksom... Så att jag hade gärna sett att de hade lagt till möjligheten i så fall att jag vill fortfarande köra på samma svårighetsgrad, men jag vill kanske öka liksom fönstret för mig att kunna tajma då. Det är en sån grej jag hade kunnat liksom underlätta. Men jag kör ju mestadels på normal. Men vissa alltså jag mötte en boss igår, han körde säkert 10 attacker på rad. Och jag har liksom inte det i mig till liksom att kunna parera allt det liksom såhär perfekt. Och sen så har man typ en möjlighet att slå med sina karaktärer. Och sen så ska han köra sin jävla liksom turné av att slåss med sina svärd. Medan jag står där och bara dodge liksom. Men det är ett roligt sitt system.
Vad tycker ni om liksom... fiendedesignen?
Intressant. Varierad.
För jag tycker att det här är liksom en... Jag tänker liksom, jag föreställer mig de här karaktärerna. Eller de här fiendekaraktärerna. I liksom ett konceptblock hos någon artist. Och jag bara, där är liksom coola designs, men liksom när jag spelar det känns som att jag slår på typ Missing No från Pokémon liksom. Alltså, de har inga ansikten, de har inga personligheter, det är typ, ska man säga,
de första geometriska fiendetyperna är mera typ legoblock man slåss mot i princip. Men det kommer flera olika... Det finns ett område, lite en bit som du har typ... Kommer du ihåg, du vet, de här trasdockorna från Devil May Cry 4?
Ja, ja.
De ser ut som typ stora sådana.
Okej, ja.
Ja, och varje nytt område kommer nya fiender.
Ja.
Som man inte har sett tidigare.
Så det finns liksom massa variationer i fienderna. De är tematiskt varierade. Så det är inte bara samma hög med stenar man slåss mot.
Nej, så att det liksom, det finns gott om fiender att slåss.
Ja, nej. Alltså jag by all metrics så inser jag också att det här är ett riktigt bra spel. Och jag tycker att stridssystemet för vad det är väldigt väl designat. Det är bara liksom det här lilla problemet när man har någonting som inte riktigt talar till alla dina sensibilities och trycker på alla dina knappar. Men jag är glad över att det här lilla teamet av fransoser får sina rosor. Jag tycker lite synd om dem att de behövde dela releasevecka med Shadow Drop at Oblivion.
Det verkar inte ha påverkat dem så mycket med tanke på att spelet redan har sålt över 1 miljon exemplar.
Nej, jag antar det. Men... Nej.
Men jag kan absolut förstå det här liksom att shit, Oblivion kom. Men
jag hade varit frustrerad som fan om jag satt på det teamet.
Absolut, men samtidigt så tänker man så här, Oblivion är så pass gammalt nu också att det måste ju finnas liksom en yngre publik som inte, Oblivion inte betyder så mycket för dem, då de kan spela liksom Clair Obscur. Och sen så fick det så bra betyg också att då tror jag att man kommer igenom det, för att det är ju inte ett spel som bara har släppts och det har fått någon trailer på YouTube, utan det har ju visats på Microsofts liksom egna liksom visningar, och undrar om inte det visade, var det E3 eller Gamescom förra året vi fick se det första gången? Jag fick i alla fall se,
tror det var en cinematisk trailer då.
Ja, men precis, vi fick i alla fall se det förra året redan på en stor show, så att det är liksom inte, Det är inte som det var någon indieutvecklare som släppte sitt spel och sen bestämde sig EA för att släppa alla Command & Conquer samma dag liksom på Steam som bara fyllde upp den listan. Så det är inte på den nivån. Och sen det är på Game Pass för de som vi testade där och så. Så att, och det är inte dyrt heller. Det kostar ju typ 500 spänn. Så att det är liksom, det här är som ett AAA-spel för typ 15 år sedan. Det är liksom...
Vi har inte ens nämnt musiken. Fy fan vad bra musiken är.
Den är helt galen. Alltså det är så mycket musik i det här spelet. Ja, för att...
De släppte musiken, utvecklarna släppte musiken på sin YouTube. Det är 8 timmar musik.
Ja, och det är liksom så här, det är inte samma stridstema liksom hela spelet igenom, vilket kan driva en till vansinne ibland.
Mm.
Utan det är så här, varje nytt område är det helt ny musik. Det är helt ny musik beroende på vilken fiende du möter. Det är liksom, ja, det är helt otroligt mycket musik. Och den är också väldigt varierad. Det kan gå från liksom till typ jazzigt till liksom, jag vet inte, fransosfioler till liksom mer typ inte techno, men typ så här.
De slänger in elektroniska drag och någonstans, ja, och där är en elgitarr i bakgrunden, alltså liksom det är en fantastisk mix av musik och alltså jag har lyssnat på soundtracket liksom fram och tillbaka nu de senaste dagarna. Det är fantastiskt bra.
Ja, och det bara sätter sig på hjärnan på en gång och man bara, alltså jag har också haft någon så att typ man är ett av de första områden där man är typ, det är typ ett undervattensområde typ.
Den stridsmusiken är så jäkla bra.
Och den musiken är skitbra för den är också lite udda. Det är liksom så här, det här liksom, efter att man har kört prologen så tänker man liksom, men det är den här typen av musik. Och sen så kommer man liksom dit och man säger, det här är något helt annat. Och igår mötte jag en fiende också, det var något, alltså jätteweird liksom låt som man säger, men gud. Jag visste inte att det kunde låta så här också. Så att det är ett gediget hantverk. Hela spelet.
Mm. Ja, men verkligen. Och det är en liten studio också.
Mm.
Det är inte många personer som har jobbat på det här spelet.
Jag tror studion är typ 30. Och sen är det väl en del contractors och sånt också. Men det är liksom ändå... Det är inte,
det är liksom, fortfarande inte många oavsett. Liksom.
Det är ju inte Ubisoft 1000 pers som har suttit på det här.
Och många av den här studion och det här core-teamet, de är ju före detta Ubisoftare. Och jag bara tänker, tänk hur mycket talang Ubisoft har bland sina arbetare, men de är fastfängslade till att göra Assassin's Creed och Far Cry. Liksom, om de har fått gå tillbaka till rötterna och göra någonting mer kreativt igen.
Ja, och det har man märkt liksom när de typ såhär Child of Light och Rayman Origins och de typen av spel.
Liksom,
eller bara ta liksom
Valiant Hearts.
Ja, precis. Eller bara ta det Prince of Persia från förra året. Liksom.
Ja, verkligen.
Mm. Det är liksom, de sitter på så grymt mycket talang och så liksom prioriteras det bort. Nu förstår jag att Prince of Persia sålde inte extremt bra, men det är också...
Nej, det är synd.
Prince of Persia är inte världens sexigaste varumärke nu för tiden och många har inte jättemycket förtroende för Ubisoft heller. Generellt
sett. Men sen också här, hur sätter de upp sina egna då metrics? Liksom, vad krävs det av ett spel som... Alltså, Prince of Persia är inte ett spel, det som kom förra året, det kan man liksom inte säga att men det kommer sälja 5 miljoner exemplar. Liksom.
Nej.
Men det är också så här, vad förväntar de sig egentligen?
Ja,
det känns ju som att det blir väldigt snedvridet när ett spel som dels är väldigt bra, jag tyckte jättemycket om det, det får väldigt bra betyg, visst det kanske inte sålde så mycket som de hade förväntat sig, men man slopar liksom hela det teamet.
Men det kan ju också hända att det... För att Ubisoft är så pass stora. Och det tar längre tid för dem att komma ut typ med sina Assassin's Creed och sånt. Att det är så att, okej, vi kan inte... Vi behöver ha hits hela tiden, annars går vi inte runt. För de har haft väldigt mycket ekonomiska problem senast också. Så att det kan ju liksom hamna på den nivån. Det var ju som... Vi pratade lite om det här förra året när Rooster Teeth lade ner till exempel.
Mm.
Och de var ju typ 400 pers.
Ja, alltså det är som var galet anställda, och det är liksom, hur stora de var.
Ja, och de har liksom vuxit så pass mycket stort att det blir liksom så här...
Ja.
400 pers.
Ja, yes. De hade animationsstudior och allting ju.
Jaha. Ja, det var liksom så pass stort och det liksom var så här att... För att jag kommer ihåg när jag började kolla på Rooster Teeth så här 2009, då var de typ 15.
Ja.
Så att de hade liksom vuxit så pass stora att det liksom, det blev svårt att liksom hålla tag i det. Och samtidigt få in någon form av pengar. För nu, jag lyssnar på lite poddar som olika liksom förrättningar är med idag. Och de liksom har sagt att det är så skönt att sitta med något mindre nu. För att det är liksom... Rooster Teeth blir för stort för att kunna styra runt liksom.
Mm. Du såg att Bernie Burns hade köpt Rooster Teeth igen.
Yes.
Ja, jag är väldigt nyfiken på vad de kommer göra.
Ja, jag också är. Jag tror att det mestadels kommer det nog vara bara arkiv. Och sen får man ju se då, liksom, för att det är ju...
Jag hade inte sagt nej till honom om de bara startat podcasten igen.
Nej, men det är så där. De har ju en podcast. Alltså Bernie Burns har ju en podcast som heter Morning Somewhere.
Jo, men jag tänkte typ några av gängen jag tyckte om
dem. De var det, ja, det kommer inte. Alla de gör ju egna grejer nu. Så att det är,
ja,
liksom,
man kan drömma. Så att
det, ja, jag vet. Det var ju typ så jag kände också när jag såg att jag köpte Rustic. Jag bara, oj! Ska de dra med sig alla på tåget igen? Liksom? Eller typ The Core, men det kommer
ja.
Inte. Jag vet inte hur många som är villiga att göra det heller nu, för nu har de sina egna grejer liksom, istället för att...
Mm.
Men det är ganska intressant att lyssna på. Att anledningen till att de har gjort så många olika grejer är för att, så att, för att Rustic startade ju med Red vs. Blue, och det var ju liksom Bernies idé liksom.
Mm.
Och många liksom ville ju så här göra sina egna grejer. De ville inte vara fast liksom bara vid hans idéer. Så det är så de liksom så här Achievement Hunter kom till, och Ruby började göra så lite sådana grejer. Mm. Så att, jag kan ju förstå det också. Liksom, om man kreativt vill liksom inte vara fast vid någon annans liksom roder hela tiden.
Mm.
Och nu har de ju, flera av dem har ju väldigt så här framgångsrika grejer redan nu. Och då är de kanske 10 pers max istället för att vara 100-tal. Så att det... Men förhoppningsvis med liksom när det visar att sådana här spel som typ Clair Obscur och sånt, att vi kanske kan återgå till att göra mindre spel som inte är evighetsprojekt, och att det liksom kan, och att liksom, vi kan göra ett spel som säljer typ 2 miljoner exemplar och det är good enough. Vi behöver inte ha den här jätten som behöver sälja 15 miljoner och så går vi runt precis.
Alltså det har varit, nu är det inte så för absolut alla, men det har varit ett par bra år för mellanstora, mer självständiga studior. Och med spel som har sålt tillräckligt och fått bra respons och så. Jag menar, vad heter det? Kingdom Come Deliverance 2.
Mm.
Det tjänar in sina utvecklingskostnader in på typ nolltid.
Mm. Men sen är det väl förmodligen lite billigare också att utveckla spelet där den studion befinner sig.
Det är det också. Men det är... De la ändå ett x antal år på det.
Ja, absolut.
Så.
Det ska också göras.
Ja, för att det är liksom... För att tittar man... Kan man jämföra Clair Obscur med Assassin's Creed Shadows, till exempel? Så Clair Obscur är ju inte ett spel som är jätte så här, variationsrikt egentligen. Det du gör är att du utforskar de här små liksom, kartorna.
Mm.
Vilket gör att du hittar kanske nya uppgraderingsgrejer så du kan använda dina karaktärer, kanske hitta något nytt vapen. Och sen slåss du. Det är de två grejerna du gör egentligen.
Mm.
Och typ... För jag får typ Final Fantasy 13-vibbar. Och jag tycker inte om Final Fantasy 13 alls. Men det är mest för att stridssystemet är liksom pisstråkigt i det. Men också där var det bara linjära korridorer. Här har du ändå så här lite mer utforskning. Du har den här liksom världskartan du kan gå runt på. Som är liksom... Det är typ världskartan från vilket liksom rollspel som helst. Så här typ... om en Tales-spelen eller tidiga Final Fantasy-spel och liknande, där du inte gör så mycket. Det är bara en transportsträcka egentligen, men det ger ändå liksom illusionen om att världen är mycket större. Och det räcker. Men så tar vi typ Assassin's Creed Shadows då, där du har liksom, du har stealth-systemet som är bra, men det är liksom utdraget på en jättestor karta. Mm. Där det inte finns någon variation. Liksom att det är liksom, du har typ samma uppdrag om och om och om igen nästintill.
Jag är faktiskt chockad över lite content det egentligen finns i Shadows.
Ja, det är liksom du har typ en person du ska mörda och förmodligen är den i en stor fiendefästning.
Ja.
Och det är spelet. Och det ska du göra typ i 50 timmar.
Ja, det är extremt lite jämfört med till exempel även Valhalla. Valhalla hade ju fler sidosysslor och typer uppdrag och sånt ju.
Ja, och väldigt så här udda sidor. För Valhalla hade de här ljusbollarna man jagar liksom på kartan. Som var så att det här är någonting.
Mm.
Det kan vara ett siduppdrag, det kan vara vad som helst. Liksom. Och där kunde det kunde bara vara en sån här situation som var typ helt weird.
Mm.
Och det har de ju typ skalat bort också från Shadows. Det liksom finns ingenting riktigt sånt.
Nej.
Så att det är liksom man Assassin's Creed har ju liksom fastnat lite i den här grejen att det måste vara så pass stort, och det känns inte som att vi kan inte göra nästa spel så att det är typ mindre, alltså det är svårt att återgå till Assassin's Creed var tidigare när du hade liksom ett äventyr på 20 timmar men det var i alla fall lite mer varierat och det var en ganska tight story. Nu är det typ så här: gör vad du vill i den här världen och sen typ gör det här uppdraget och det här uppdraget och med mördaren, ja.
Mm.
Men det är ett bra system med Assassin's Creed Shadows. Det är bara det att man får inte riktigt möjligheten att använda det fullt ut.
Mm.
Och så har vi då Clair Obscur som säger att det här är vårt system som är jävligt tight. Det är det du kommer göra i majoriteten av spelet. Och sen har vi lagt det på en spännande premiss och en story som liksom presenteras som spel ofta var för typ 1,5 decennium sedan. Och det är bra. Jag är väldigt förtjust.
Ja, jag är grymt chockad över hur mycket jag tycker om det. Jag trodde inte... Första gången jag såg spelet så bara... Det ser ju som typ vilket Unreal Engine-spel som helst. Och det är dålig framerate i det här trailern de hade. Jag bara, det här kommer vara skit. Och sen bara trillade betygen in. Jag bara, okej. Okay, jag måste prova det och jag är såld. Nu har jag inte kommit lika långt som du. Men det känns som ett av de bästa spel jag spelat i år. Faktiskt.
Jag skulle nog säga att det håller sig nog relativt högt.
Mm.
Ändå. Jag är sjukt spänd på att se hur det slutar.
Mm.
För att premissen är ju fortfarande jätteintressant. Och jag vill liksom veta. Så här, man är nyfiken på vad det minnar ut i.
Mm.
Sen finns det ju saker som jag kanske hade önskat. Jag hade önskat att det fanns mer interaktion mellan karaktärerna. Men jag har ändå kommit en så pass lång bit nu liksom att det är så att okej, men jag hade önskat att det fanns mer mellan dem. Det finns en lite, men jag hade önskat mer av det. För det hade också gjort att när vissa saker hände så hade det slagit hårdare. Och sen så är tonen i början, det blir lite av en typ whiplash-effekt nästan, för att början är väldigt sad. Och sen så tar det inte lång tid innan de har lite skakat av det och det blir lite så här, aha, oj, jag har fortfarande inte hämtat mig riktigt från början, men det har ni gjort lite. Typ.
Början är inte bara ledsam, utan när man väl är igång med expeditionen så blir det otroligt mörkt, måste man ändå säga inledningsvis. Och jag var ganska så chockad över hur mörkt det blev. Alltså, Jimmy började i spelet innan jag, så jag visste ju vad som skulle hända. För att jag hade ett annat spel som jag var tvungen att spela klart. För att jag hade en recension att skriva. Men även när jag såg det andra gången så kände jag så här, oj. Jag blev liksom tagen på sängen gånger två. Nu såg inte jag inledningen helt båda gångerna. Utan den så kallade smulningen, eller vad man ska säga, av karaktärerna. Den fick jag uppleva på egen hand. Men just den här mörka vändningen som kommer när de går i land, mer eller mindre.
Mm.
Som jag inte ska avslöja. Den var verkligen chockartad på ett sätt.
Mm. Men det är också lite... Spelet har såna extrema kontraster. Och det är även namnet, Clair Obscur. Det relaterar ju till ett koncept inom måleri med ljusdunkel. En djup kontrast mellan mörker och ljus i en målning för att liksom lyfta fram detaljer och liknande. Och det är de här extrema, som den här händelsen är börjat, The Gommage, som de kallar det. Det är extremt vackert, men också extremt hemskt på en och samma gång. Mm. Och spelet pendlar mellan dessa teman fram och tillbaka. Och det kan ibland liksom vara lite... Jag hade inte repat mig lika snabbt som vissa kanske gjort.
Ja, nej, jag känner det. Liksom. Och jag förstår ju att man inte kan... Liksom, det kan inte vara Debbie Downer hela tiden.
Nej. Men för mig så känns det som en del av det här. Det finns de här liksom horribla, men även de här fantastiska elementen som liksom väger mot varandra. På det stora hela liksom lyfter hela den här världen och bilden i sig. Så jag är än så länge extremt såld och jag är så nyfiken på att se vad som kommer hända framöver.
Och det är inte ofta man känner det med spel, att man säger att jag är så nyfiken att se vart det bär hän liksom.
Exakt. För ofta kan man lista ut liksom vad det är liksom, efter några timmar bara, standard story modell A1.
Ja.
Sist vi var väldigt nyfikna var väl Blueprints i och för sig, som var typ för en vecka sedan.
Ja, men, jo, men
samtidigt så är det ett helt annat sorts
spel. Ja, men det är inte, narrativet ligger inte lika, alltså det är inte på samma sätt. Där blir det mer att jag gräver efter att se vad som har hänt, och då blir det en del av spelet. Medan här får ju presentera storyn till mig, och det är det jag är nyfiken på att se.
Ja, absolut.
För att ta mig fram. Men apropå storydrivna spel, du hade ju faktiskt spelat band 2 av Lost Records.
Jo, men precis. Apropå fransoser. Eller i det här fallet kanadensare. Det är ju så att Dontnod, som jag är franska från första början, har en studio i Montreal som jag har släppt Lost Records Bloom and Rage. Och jag pratade lite om den första kassetten för ett litet tag sedan. Och jag skrev även en recension på Loading. Så man får jättegärna läsa den eller lyssna på avsnittet där jag pratar om det här. Jag kommer göra en liten uppföljning helt enkelt, för att nu har jag spelat del 2 av bara 2. Så man går ju liksom ifrån det här mönstret som var tidigare, att man ofta släppte 5 episoder till exempel, som i Life is Strange-spelen, eller som den modellen var till exempel i Telltale-spelen. Men här är det uppdelat i 2, varav den första delen var menad, så som jag tänker, att verkligen slå undan benen på spelaren i slutet. För att verkligen lämna den som spelar lite chockad och sårad. Och verkligen behöva kontemplera och undra inför kommande del. Och jag tyckte ju att det fanns vissa problem i spelet som gjorde att det inte riktigt gick hela vägen fram för mig. Vilket baseras mycket på sådant som jag tycker om Life is Strange-spelen sedan tidigare. Förutom True Colors, som är ett otroligt spel. Som det förvisso var Deck Nine som utvecklade. Men samtidigt så gjorde de ju också Before the Storm. Vilket är det sämsta spelet i serien. Men i alla fall så känner jag ju oftast att det kan bli väldigt krystat och väldigt pinsamt i de här dialogerna till exempel. Och så även i manuset. Och jag har ju pratat om tidigare att jag tycker att det kan kännas väldigt mycket som att det blir för uppenbart att det är vuxna människor som skriver ungdomar. Och att det känns som att det inte riktigt rimmar med den bild som man vill få av upplevelsen. Dels var det det. Dels så kände jag ju, i och med att man får uppleva mitten av 90-talet parallellt med nutid. Så när karaktärerna är 40-årsåldern. Och de liksom pratar om de händelserna som har varit, så känns det liksom väldigt mycket som att det snackas mycket, men det händer väldigt lite. Det vill säga att som ett form av mysterium så fungerar inte det riktigt för mig, för att jag får inte hela tiden någon liten ny del att dra i. Eller åtminstone inte tillräckligt för att jag ska kunna känna att det intresserar mig. Utan det är snarare någonting har hänt. Och att man liksom hela tiden snackar runt det. Och jag kan bli ganska irriterad på det till exempel när man läser böcker också. Att man känner att det är så viktigt för skaparen eller skaparna att det här ska hållas hemligt. Så att man snackar runt det på ett sätt som till slut blir frustrerande. Och det här var väl en av de sakerna som hände, som de snackade runt hela tiden. Och nu i fortsättningen så känner jag att det fortsatte egentligen lite på samma plan. Framförallt med hur manuset är, hur karaktärerna är skrivna. Jag tycker överlag att karaktärerna är bra. Det är en ganska så bra bredd liksom personlighetsmässigt och utseendemässigt. Och jag tycker att det är bra med inkludering i den här kompisgruppen. Och att den också känns naturlig utifrån det. Det känns inte som att de bara är ihopkastade. Utan det känns rimligt att de på något sätt hör ihop, att de finner varandra, att de blir bästa vänner och att de har den här speciella sommaren tillsammans i sin ungdomsdagar. Som dels färgas av de fina stunderna som de hade tillsammans, men också ett otroligt mörker. Och jag önskar att det mörkret hade kunnat få verkligen kännas lika mörkt som det är på något sätt. Och jag tror liksom att den pajighet som det kan bli med ett krystat manus förstör lite det för mig. För att spelet rör ändå vid alltså väldigt allvarsamma ämnen. Det är till exempel våld i hemmet. Vi har dödliga sjukdomar. Utanförskap. Alltså det är mycket tunga ämnen som ändå vidrörs. Jag tycker inte att det går hela vägen fram. Det är inget dåligt spel. Det är ett bra spel. Men jag tror någonstans att det hade kunnat varit ännu bättre. Och med det sagt så känns det som att de har väldigt intressanta tankar och väldigt fina intentioner med vad de vill förmedla. Vilken berättelse de vill förmedla. Men utförandet kanske inte ros hem hela vägen på något sätt. Så jag är ändå lite nyfiken på att se vad just Dontnod Montreal kanske gör i fortsättningen. Och jag tycker det är skönt också att det inte bara är Life is Strange igen, att man liksom har skapat någonting nytt. Så jag vill gärna inte se typ Lost Records, någon annan undertitel. Att det liksom ska vara någonting nytt sånt som man spinner vidare på. Utan gärna liksom ett nytt koncept igen. Det får gärna liksom vara i det här stuket, för att man känner ju igen det här med småstadskänslan till exempel, som jag tycker kan vara väldigt mysig. Vi har ju Haven Springs till exempel i True Colors, den fiktiva staden som jag har väldigt varma känslor för. Och även alltså, när det gäller serier, böcker och liknande, Twin Peaks. Det är sådana referenser som man gärna gillar att hålla fast vid, för att de intresserar en och betyder någonting för en. Så jag hoppas att de kanske kan skapa någonting ännu mer spännande i framtiden. Men det här kommer inte några topplistor direkt för mig i år. Däremot så tycker jag att man kan kika in på musiken faktiskt. Det finns några spår som är, tycker jag, väldigt fina. Och det är ju framförallt det här ledmotivet som heter Dreamers. Jag har lyssnat på det jättemycket under dagen och under tidigare dagar. Och det är liksom samma uppsättning musiker som gör de här låtarna. The Wild Unknown och A Place Like Home heter de. Så kika gärna in på det på Spotify, där det finns. För jag tycker ändå att det förmedlar en väldigt, på något sätt, nostalgisk känsla. Men det passar ändå kanske mystiken som man vill ska tona fram i det här spelet. Väldigt bra.
Det är rätt så kul med Dontnod, liksom man tänker att alla deras spel spelas. Alltså de har ju alltid någon ny spelmässig grej i sina spel. Det blir inte som Telltale-spelen där liksom att alla spelades likadant. Och det var ju mycket det som gjorde att man tröttnade på dem. Så det är kul. Men nu har jag ju bara spelat första Life is Strange.
Ja, alltså jag har ju dratt den här harangen tidigare, men första Life is Strange klickade ju inte med mig av nämnda anledningar. Andra spelade jag för loadings räkning och jag kommer inte ihåg varför det avbröts, för att jag vet att jag recenserade fram till tredje episoden och jag tror att jag inte fick någon mer episod efter det och att de kanske har släppt sedan. Även Before the Storm. Där spelade jag förvisso klart det, och jag tyckte inte om det så jättemycket, om jag ska vara helt ärlig. Men sen True Colors tycker jag är ett fantastiskt spel. Och där är det också lite äldre personer, det känns lite mer moget. Och jag tycker att berättelsen berör mycket mer, är mycket mer sammanhängande. Jag tror liksom att det är också att hela visionen i sig är mer sammanhängande. Sen så är det ju två olika studior. Det är ju Dontnod och det är Deck Nine, och de har ju liksom samkört det här på något sätt. Och sen så har jag inte spelat Double Exposure som släpptes i höstas.
Sen så har ju de branschar ut och gör några andra, typ till exempel de gjorde ju Jusong också, det här klättringsspelet, och det,
ja,
var trevligt.
Det var jättebra. Det var verkligen en kanon.
Spelade ni Banishers någonting?
Nej.
För det var jag nyfiken på, men jag hade verkligen inte tiden att spela det. För det var också, det var mer actionaktigt spel generellt sett. Så de provar ändå att göra också lite mer än de här narrativa episodaktiga spelen.
Jo, men precis. Jag tror att det handlar om att att de kanske hamnar lite i skymundan i och med att Dontnod har blivit så tätt förknippat med just Life is Strange.
Ja, och så tror jag inte de här med avancerade spelarna så, ja, visa säljer extremt bra heller. Va? Jag bara kollar lite. Remember Me var ju deras första spel.
Det var helt okej.
Okay. Ja, det blev lite, det fick en mild cult following, men det var liksom inte ett enormt säljande spel. Vampyr ser ju där också. Det är också de gör spel som har folk som tycker om dem väldigt mycket, men det är bara inte extremt många av dem.
Nej, men precis då. Vad jag har förstått så finns det ändå ganska intressanta idéer. Jag pratade om det förra gången, att i Lost Records så använder man ju sig av en videokamera för att man ska samla in minnen från den här sommaren, för att det är ens sista i Velvet Cove, som den här lilla staden heter, innan huvudkaraktären Swan ska flytta till Kanada. Och det liksom blir ju en del som på sitt sätt för berättelsen framåt, men det är ju liksom också kanske en av de mer centrala mekanikerna som man använder sig av i spelet för att faktiskt spara sina minnen. Och det är ju därifrån Lost Records-namnet kommer, helt enkelt.
Kul. Oliver, vad har du spelat? Du har bara spelat God of War, förutom Clair Obscur.
Oliver har somnat.
Nej. Det har jag icke. Jag spelade igenom inte alla God of War-spelen. Jag hoppade över PSP-spelen. Jag har spelat Santa Monicas egna Greek Era-spel. Och det har varit en väldigt rolig resa. Det var...
PSP-spelen är bra.
De är bra.
Jag har aldrig spelat PSP-spelen.
Jag spelade dem på PSP.
Oho.
Jag köpte en PSP begagnat specifikt för de två PSP-spelen och Peace Walker, och så släpptes båda till, eller alla tre till PS3 bara några månader efter.
Kan man fortfarande köpa PSP-samlingen på PS3? Släpptes den digitalt?
Jag vet inte. Är den storyn ens igång fortfarande?
Ja, de fick ju jättestor backlash när den skulle stängas ner, så att de beslöt att den skulle vara öppen.
Okay. Jimmy fick panik och köpte upp halva biblioteket.
Jag köpte jättemycket spel månaderna innan. Jag bara, typ Infamous 2 har jag inte spelat, så det köpte jag. Det var liksom en massa sådana grejer som jag ville...
Infamous var faktiskt det jag hoppade på efter God of War Ascension. För att det har jag bara spelat en gång.
Du har börjat spela... Okej. Okay.
Ja.
Infamous 1 är inte bra.
Jag började spela. Förlåt, skulle du säga någonting, Oliver?
Nej, säg du först.
Jag började spela det och kom inte alls in i det, måste jag säga.
Det är alltså, jag uppskattar att det är liksom ett så open world superhero spel innan det fanns en mall för sån skit. Så när man tar upp kartan så är det liksom inte 100 ikoner och massa, utan du har liksom den uppdrag och det är det du har på kartan. Det är jättebasic. Och jag tycker att storyn är hyfsat spännande och ganska snyggt berättad med de här typ comic book-panelerna. Uppdragsdesignen är verkligen ingen vidare. Men alltså, bara sett till traversal och abilities och sådana grejer i ett open world-spel, så tycker jag att de satte det rätt bra redan på första försöket. Det här med att grinda runt på powerlines. Och att bara styra Cole McGrath känns bra. Liksom. Och jag tycker att man känner av en jättetydlig liksom throughline från Sly Cooper-spelen. För att Cole känns lite som att kontrollera honom känns lite som att kontrollera Sly. Men ja, alltså uppdragsdesign och sånt blir ju betydligt bättre med tvåan. Men jag kommer
aldrig glömma när vi pratade om Infamous Second Son i podden. Det är jättelänge sedan nu. och Robin som inte hade någon koll på Infamous, så vi skulle förklara vad det var för krafter i Second Sun. Och det var så här neon och det var cement. Och Oliver bara, nej Robin, vad är detta? Snart kommer väl tvättmedelsmannen eller någonting? Ja, det, bara...
det är det coolaste med krafterna i Second Sun. Att det är liksom, det är inte eld, vatten, is oväntade krafter, ja. Och... ja, precis, det är rök. Ja,
men det låter ju helt barockt för någon som inte har koll. Ja. Cement.
Cement, rök, neon och video. Video är ju mest bara, hur ser videokrafter ut? Ja. Det är bara myrornas krig typ. Nej, men så det håller på att spela nu, det är kul. Kul nog. Jag tror inte att jag kommer ta mig igenom hela Infamous-serien som jag gjort med God of War, för att God of War ligger mig varmt i
hjärtat. Kommer han där nästa vecka? Han bara, jag trodde inte, men sen så startade och jag var klar på en eftermiddag.
Inte omöjligt, men just nu så är det liksom att jag vill bara ta mig igenom detta.
Alltså, Infamous 2, det är nästan värt att bara starta upp för att se vilket hopp det var rent tekniskt från den första.
Det är definitivt ett markant hopp.
Ja.
Jag vet att det fanns vissa grejer som många, alltså fans och även jag, tyckte att det var lite trist att de bytte ut skådespelaren när de spelar Cole.
Ja, just.
Inte för att han som spelar Cole i tvåan gör ett dåligt jobb på något sätt. Det bara känns lite som samma karaktär. Det är alltid knepigt när man ska recasta liksom en protagonist. Men ja, men jag tycker att de är värda att spela. Jag vill bara liksom bara snabbt, för att jag menar, God of War 1, 2, 3, vi vet vad det är för någonting, men Ascension är ju det som jag har spelat minst. Helt enkelt för att när det kom så kändes det inte jättehett egentligen. Alltså liksom stora typ säljpunkter med det var multiplayern, och jag vet inte om det var många som var jättesugna på God of War multiplayer, även om det är liksom hur väldesignat det än var. Så tror jag inte att det fanns riktigt en publik där. Men den storyn, alltså den singleplay-kampanjen, tycker jag har växt med åren. Kanske lite på grund av att vi nu har God of War 2018, så att det känns lite som att det sista spelet i serien var liksom det här typ mellanpartiet som inte riktigt ledde någonstans. Att det var liksom en prequel till första spelet. Och för att när man har liksom, efter treans, då har man i princip dödat varenda gud som är värd att döda i princip. Så vad har man mer att arbeta med för man ska göra en sista liksom Greek era story? Och det fokuserar liksom helt och hållet på Kratos liksom ed till Ares och hur han bryter sig loss från den. Och det är ganska cool worldbuilding där de har liksom där Hekatonkeres som är liksom en jätte i princip, som var den första edbrytaren som de sen gjorde till fängelset för liksom subsequent edbrytare. Säger man så på svenska? Oathbreaker. Alltså edbrytare. Inte, jag kommer inte på ett bättre ord.
Löftesbrytare kanske?
Löftesbrytare, ja.
Jag vet.
Man glömmer detta. Liksom man tänker på en stor grej med 2018 var liksom att det här var en Kratos som hade all den liksom förstörelsen bakom sig och har växt och har blivit en betydligt mindre impulsiv och hatdriven karaktär. Och i Ascension så är det han är definitivt inte alls som han är i de andra grekiska spelen. Liksom, för redan i första spelet innan Kratos blev liksom ett dumhuvud som bara gick runt och förstörde städer utan anledning. Så till och med där så var han liksom den här båtkaptenen bara, fuck you, jag vill bara ha din nyckel liksom. Och mosa kvinnor liksom under dörrar bara för att komma vidare. Och han dödar faktiskt inte en enda oskyldig människa i hela Ascension. Han till och med räddar ett par människor.
Och jag kommer ihåg, out of character.
Ja, men det var liksom en, de visade det på E3-presentationen av spelet. Liksom någon, det var en massa vanliga snubbar som sprang från de här getfienderna. Och de kastade ett spjut och Kratos knuffade undan en snubbe i vägen som hade blivit träffad av spjutet. Och han är inte den här liksom superarga, bara liksom, alltså jag ska bara mörda allting. Jag vill bara, han är en nedbruten man i det spelet som väldigt nyligen har råkat ha ihjäl hela sin familj och förlorat allting. Och är dessutom under liksom de här The Furies, deras inflytande, så han vet inte riktigt vad som är verkligt och inte. Så de här spoilers för ett 12 år gammalt spel nu då, antar jag, men liksom i slutet när han lyckas bryta sin ed till Ares, då kommer alla minnen tillbaka och han inser på fläcken där liksom att vad han har gjort, att han har dödat sin familj. Det är ungefär som att liksom han har typ förtryckt det. Vilket är en ganska slående grej att liksom. Och T.C. Carson, jag vet att jag älskar, alltså verkligen avgudar Christopher Judge i de nyare spelen. Jag tycker att han är perfekt i den rollen och det var definitivt ett liksom rätt val att casta honom. Men jag tycker att T.C. Carson får inte tillräckligt med props för vad han lyckas göra bara i Ascension, för att det är första gången han gör mocap för Kratos. Och liksom får verkligen liksom förkroppsliga den karaktären. Och med det manuset så har han lite mer nyans att arbeta med än vad han haft i originaltrilogin där han egentligen bara skriker. Här till och med liksom bildar han ett vänskapsband med Troy Bakers karaktär, Orcos. Vilket liksom kändes jätte okaraktäristiskt för den eran och den karaktären. Med tanke på liksom att i God of War 1, 2, 3 så han har ju inga vänner. Alltså han dödar ju allt. Liksom. Alltså, det spelar ingen roll ifall de förtjänar det eller inte. Så att och visserligen PS3-spel liksom, alltså det körs i typ minus 300p och 0,7 bilder per sekund och det liksom körs som skit. Men Anna, liksom rent tekniskt så är det verkligen makelöst det spelet. Det är ännu snyggare än vad God of War 3 var. Och ljuddesignen är kanske liksom den coolaste i hela den serien. För att de tar verkligen vara på att hans The Blades of Chaos, liksom att de är två jag vill inte säga svärd, men de är inte knivar heller. Men alltså, ni förstår vad jag menar. De är två vassa föremål i slutet av två långa kedjor. Och ljuddesignen är liksom att höra de här kedjorna rassla omkring. Och alltså, best gore i hela serien. Jag vet att Jimmy du har nämnt liksom Ascension som att det var det spelet som det gick för långt för mig och jag bara alltså,
jag kommer ihåg när man fick se den där elefanten på ett, jag var så här, alltså jag är inte magskär och jag är inte så känslig. Det är liksom jag bara såg, jag så här, är det där för äckligt liksom?
Det är onda elefanter, de förtjänar det.
Jo, jag vet, men det var ändå så här, bara ta den där snabeln över ryggen och typ jag vet inte, men
skär exakt upp vad hjärnan var
det. Ja, precis, det hör ju.
Alltså det är ju så här,
har ju Ascension på PS3 för jag tror man fick det gratis med PS Plus någon gång kanske. Och jag har inte spelat det. Jag borde göra det någon gång.
Nej, nu har jag spoilat slutet för dig. Men,
ja, men det är 12 år jag har haft tid på mig.
jag älskar vad de gjorde med finishers. Det är en av grejerna som God of War-serien är liksom känd för. Det är den här quick time event finishers. Och i Ascension så är det de gör det verkligen interaktivt liksom att i den här animationen så hugger du med knapparna och du dodgar när de försöker liksom ta sig loss, som är i elefantens fall när du har skadat den tillräckligt så liksom klättrar du upp på axlarna och liksom dunkar ner på golvet och håller honom i en headlock typ och bara liksom bara Kyrik, den här jävla kniven i hjärnan på honom och elefanten försöker liksom veva bort dig med sin fot eller ja, sin arm och man dodgar den så fortsätter man bara och till slut bara puff, öppna upp kraniet och bara puff, och så rinner hjärnan ut och elefanten bara alltså, det är fantastiskt.
Helt jävla, så jävla vidrigt.
Och de här medusorna liksom, de här stora jävla ormkärringarna, man liksom håller fast den och liksom bara hugger i ormkroppen på den och dodgar när den skjuter sin sån här liksom förstelningsstråle eller vad man kallar det. Och sen så drar man den närmare och bara hugger och bara och sen sätter man kniven över skallen och liksom bara kliver huvudet ner mellan tuttarna på kärringen och bara, hon bara faller isär som en lök typ. Och det, alltså det är bara, det är så, alltså underbart helt, och även liksom i bossfighterna liksom hur mycket mer utstuderade de är, och Kratos är mycket mer expressiv också liksom när han slutligen får liksom plancha sina jävla svärd in i den här kärringen som är slutbossen, han bara liksom så att äntligen dö för helvete.
Det kanske finns en anledning till varför Sony inte portat spelet. De bara, Jesus!
Det är fantastiskt. Och det bara sprutar blod och det är alltså bara blood and guts. Och riktigt, riktigt kula pussel. Kula? Roliga? Roliga pussel. Med
kula
den här,
pussel?
Ja, den här amuletten.
Det var kuligt.
Ja, den amuletten som man kan typ manipulera tiden med på olika sorters föremål. Mitt favoritpussel är när man ska använda man ska tända upp den stora hela The Furnace i den här stora Apollo-statyn. Bara jävligt tillfredsställande. Det är ett spel som, för att när trean hade kommit ut så kände man okej, okay, de kan inte ta det här någonstans. Liksom. Han har ju förstört Olympus och liksom allting är över. Och vi hade dessutom redan fått en prequel med PSP-spelet Chains of Olympus. Så att Ascension var inte ens liksom, de hade inte ens den grejen av att ja, men vi är den första prequelen. Men nu när serien har fortgått liksom, om man vet att de kunde ta den serien och göra något meningsfullt med det även efter trean, så känns Ascension mer som en jävligt jävligt rolig ska man säga sidoberättelse snarare än liksom en typ så här,
den har hittat sin plats liksom i,
ja, det behöver inte vara liksom ja, det här, det var så här, tänk om Gears of War serien hade slutat med Judgment, lite så kändes det.
Ja, och Judgment var också så här,
ja, och de båda kom samma år liksom. Så här mot slut.
Fast Judgment hade ett jävligt roligt multiplayer-läge alltså.
Skitkul. De borde verkligen, alltså om de tar tillbaka det en gång så hade jag spelat ihjäl det spelet, men
Det är det, vi spelade som fan alltså.
Ja, det var grymt.
Ja, men nu har vi nästan snackat i 2 timmar ikväll igen. Så jag tänker att det är dags att börja runda av.
Ja.
Nästa vecka, eftersom vi spelar in på måndagar, och när vi kommer spela in nästa vecka så är det exakt en månad kvar tills Nintendo Switch 2 släpps. Så nästa vecka så kommer vi lista våra favoritspel till Switch.
Var och en.
Så om ni som lyssnar, ja precis, var och en. Så om ni som lyssnar har liksom era egna listor eller vilka spel tycker ni har varit bäst på Switch, så kan ni skriva in dem. Antingen mejla till kontakt@spelsnack.com, kommentera i forumtrådar som Loading, Instagram eller Spotify. Spotify är bäst. Det är lättast att se. Men ni kan också mejla och sånt, så vi kommer hålla koll. Men Spotify är enklast att se. Så att det ska vi alltså göra. Så det blir kul. Snart är Switch 2. Det känns lite sjukt att säga att Switch 2 snart är här.
Det är alltid kul liksom med en ny hårdvara.
Ja, det är väldigt kul.
Det är en viss känsla att öppna upp en sprillans ny konsol.
Ja, Och bara
möjligheten. Hålla den för första gången.
Ja.
Lukta på
ja, den. Om man inte gör som Microsoft då, kommer så bara allt ser likadant ut. Den är lite starkare.
Ja. Alltså jag har inte sett hur menyerna på Switch 2 ser ut. Ser det likadant ut som ettarna?
Ish.
Ja, det är lite synd.
Det ser väldigt likt ut. Ja.
Men det tar vi nästa vecka.
Ja. Jag hade hoppats på typ något så här. Jag vill att Miiverse ska komma tillbaka. Eller typ,
så jag vill ha Street Pass igen.
Ja, Street Pass.
Street Pass var så kul!
Så jävla roligt. Alltså det var typ varenda spelträff. Så alla hade med sin 3DS. Och bara, det var ett bord med bara 3DS på. Som alla var Street Pass.
Jag var aldrig på Street Pass-tåget. För att jag gick inte runt med den i fickan liksom.
Det var det bästa på spelträffarna. Det var Street Pass. Och så den där musiken. Ah, det är fantastiskt. Ah, ja. Men mer om det i framtiden. Ni hittar som varit på varenda podcast-app vi finns. Recensera gärna 5 stjärnor. Och tycker ni att vi inte förtjänar 5 stjärnor så tänk Mario Party Style.
Kan ni dra åt helvete?
Mario Party Style! Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Puss i ömskan.
Hej, hej. Thank you.